till denna söndag morgon gudstjänst.
Welcome to this Sunday morning service.
Och någon tänker, ja men jag har varit här en lång stund, varför säger du välkommen nu?
And then someone might think, well I've been here a long time, why do you say welcome now?
Men då var inte kameran på.
But then the camera was on.
Nu är kameran på.
Now the camera is on.
Så vi måste säga välkommen till dem som lyssnar via internet.
So we must say welcome to the people listening on the internet.
Och YouTube.
And YouTube.
Och så vidare. Vi ska börja med att be.
So we'll begin by a word of prayer.
Herre, vi tackar dig denna morgon.
Lord, we thank you this morning.
Vi tackar dig att du har gett oss en ny dag.
We thank you that you've given us a new day.
Denna dag har många nya tillfällen med sig.
This day gives many new opportunities.
Om det råder det ingen tvekan.
Don't doubt about that.
Men frågan är hur vi tar tillvara på de här tillfällena.
But the question is how we take care of the opportunities.
Herre, vi ber att vi skulle lyssna med hörande öron.
Lord, we pray that we will listen with ears that hear.
Och vi vill att vi lyssnar med ödmjuka hjärtan.
And that we will listen with humble hearts.
Att det är ditt ord.
That is your word.
Det är inte människors ord.
Not the word of people.
Herre, vi ber att du välsignar oss i denna stund.
And we pray that you will bless us at this moment.
I ditt namn.
In your name.
Amen. Andra Korinthierbrevets 12:e kapitel.
Second Corinthians 12.
Andra Korinthierbrevets 12:e kapitel med början i vers 7.
Second Corinthians 12, beginning in verse 7.
Och vi ska läsa verserna 7 till och med 10.
7 to 10.
Och det talar om hur aposteln Paulus blev uppryckt till himlen.
It's about how the apostle Paul was taken to heaven.
Och han sa att han fick höra ord som ingen människa varken får eller kan uttala.
And he said that he heard words that no man can hear or that he's not allowed to hear or say.
Och det är ganska intressant att tänka på det i sammanhanget att idag så består en väldigt stor del av den kristna litteraturen av människor som har varit i himlen.
And it's interesting because nowadays there's so much Christian literature about people who have been to heaven.
Så Paulus fick inte tillåtelse att tala om det.
So Paul was not allowed to speak about it.
Och han kunde inte tala om det.
And he couldn't speak about it.
Men idag finns det gott om människor som har fått tillåtelse att tala om det och som kan tala om det.
But today there are plenty of people who have been allowed to speak about it and who can talk about it.
Tänk på det lite grann.
Just think about this a little bit.
Vem har rätt?
Who is correct?
Aposteln Paulus, inspirerad av helig ande att skriva bibelböcker.
The apostle Paul, who was inspired by the Holy Spirit to write books in the Bible.
Eller modern kristendom.
Or modern Christianity.
Och nu säger man, vad är det de här människorna upplever då?
Then you might ask, what do these people experience?
Jag vet inte.
I don't really know.
De får stå för.
Well, it's their problem.
Men vi bygger inte teologi baserat på människors subjektiva uppenbarelse.
But we don't build theology on the subjective revelations that people have.
Vi bygger det på Guds objektiva ord.
But we build it on the objective word of God.
Kan Gud göra någonting utöver vad skriften säger?
Can God do something above what the scripture says?
Kan han ge människor syner och uppenbarelser och så vidare?
Can he give people visions and revelations?
Gud kan göra vad som helst.
God can do just anything.
Inklusive det.
Including this.
Men samtidigt vet vi.
But at the same time we know.
I denna tid.
At this day and age.
I Hebreerbrevets första kapitel.
In the first chapter of Hebrews.
Att han har talat till människorna på olika sätt genom tidsåldrarna.
That he has spoken to people in different ways during the ages.
Men i denna tid.
But this day and age.
Så han talar till oss genom sin son.
He has spoken to us through his son.
Han talar till oss genom vad Jesus har gjort i historien.
He speaks to us through what Jesus has done in history.
Men Jesus beskrivs också som Guds ord.
But Jesus is also described as the word of God.
Jesus var ordet personifierat.
Jesus was the word personified.
Så att bli talat till genom Jesus.
So we are spoken to through Jesus.
Det är som att bli tilltalad genom Guds ord.
It's as if the word of God is speaking to us.
Med det sagt,
but I said that,
så byter vi igen.
We'll change the topic.
Jag hade inte tänkt att säga det.
I hadn't even planned to say this.
Men det finns många saker i livet som vi skulle vilja ändra.
There are so many things in life that we would like to change.
Men innan jag säger något om det,
before I touch that subject,
så vill jag läsa ett skriftställe till.
I would like to read another portion of the scripture.
För det är från Gamla testamentet.
And that's from the Old Testament.
Jesajas 55 kapitel.
In Isaiah 55.
Och verserna 8 och 9.
Verses 8 and 9.
Jesaja 55.
Isaiah 55.
Verserna 8 och 9.
Verses 8 and 9.
Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger han.
For my thoughts are not your thoughts, nor are your ways my ways, says the Lord.
När så mycket som himmelen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar.
For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts.
Låt de tankarna också sjunka ner lite grann.
Just think about this.
Att Gud är så mycket högre än oss.
That God is so much higher than we are.
Så mycket större än oss.
He is so much greater than us.
Och han gör saker som vi absolut ofta inte kan förstå.
And he will do things that we so often can't understand.
Och vi har säkert alla saker i våra liv som vi skulle vilja se förändra.
And I'm sure we all have things in our lives that we would like to have changed.
Bort, bort, bort.
Just get away.
Vi vill inte ha de här sakerna.
We don't want these things.
Vi ber.
We pray.
Kanske till och med fasta.
Even fast.
Vi ropar till Gud.
We cry out to God.
Vi vädjar till honom.
And we plead with him.
Och det tycks vara så att ju mer vi gör det, ju värre blir situationen.
And it just seems like the more we do that, the worse the situation gets.
Det låter ju inte så logiskt.
It doesn't sound so logical.
Paulus verkar ha varit i samma sits.
Paul seems to have been in the same situation.
Han hade haft sin uppenbarelse.
He had his revelation.
Gud hade gett honom en törntagg i köttet.
And God had given him a thorn in the flesh.
Vi vet inga detaljer om vad den här törntaggen var.
We don't know any details of what this thorn was.
Men när vi läser sammanhanget,
but when we read the context,
så ser vi att det var kopplat till lidande.
We see that it was something that was linked to suffering.
Så han led.
So he was suffering.
Och han ville inte ha det här lidandet mänskligt sett.
And humanly speaking, he didn't want this suffering.
Och vem vill det?
And who wants suffering?
Jag menar, våra böner låter ju inte som Gud, mer av lidande.
We don't pray to God. Please God, give me some
mera
more
problem.
Suffering. Give me some more problems.
Jajamän, jag är helt och hållet redo.
Yes, I'm ready.
Vi ber inte på det sättet.
No, that's not the way to pray.
Men vad är det han får för svar?
But what is the answer?
När han tre gånger bad om att den här törntaggen skulle försvinna.
He prayed three times that this thorn would disappear.
I vers 9.
In verse 9.
Fortfarande andra Korintherbrevet 12.
Still in second Corinthians 12.
Så säger han, min nåd är dig nog.
He says that my grace is sufficient for you.
Till kraften fullkomnas i svaghet.
The power is perfected in weakness.
Ibland kan det vara svårt att förstå varifrån lidandet kommer.
Sometimes it's hard to understand where suffering is coming.
Är det Gud själv som sänder det?
Is it God himself who is sending it?
Är det Satan som är aktiv?
Or is it Satan being active?
Eller är det andra människor som orsakar det i mitt liv?
Or is it because of what other people do in my life?
Och så förstås en annan anledning.
And then of course another reason.
Som vi sällan vill medge.
And we seldom want to admit to this.
Har vi orsakat det här själv?
Maybe we caused this ourselves.
Vi kan säga på ett sätt att det är en kombination av alla dessa ting.
And we can say in a way that it's a combination of all these things.
Och vi skulle kunna ha en lång teologisk utläggning om det jag sa.
And we could speak a lot of theology about what I said now.
Men vi behöver inte engagera oss allt för djupt i de detaljerna just nu åtminstone.
But we don't have to get into the details at the moment at least.
Vi vet att lidandet är ett faktum.
We know that suffering is a fact.
Men tendensen är, åtminstone hos mig,
the tendency is, at least with me,
att vi gärna klagar.
that we really like to complain.
Att det är orättvist.
This is unfair.
Att detta skulle drabba just mig.
Why should this happen to me?
Vad har jag gjort?
What have I done?
Som förtjänar det här.
To deserve this.
Och det är väldigt lätt att vi liksom lever i den här mentaliteten.
And it's so easy to live in this mentality.
Att det är orättvisa förhållanden.
That is unfair.
Att Gud handlar inte med mig på rätt sätt.
That God doesn't deal with me in a good way.
Och om jag skulle vara Gud.
And if I were God.
Och jag hade en massa människor under mig.
I had a lot of people under me.
Då skulle jag absolut inte göra så.
I wouldn't do it like this at all.
Jag förstår inte Gud varför du inte frågar mig om råd.
I don't understand God. Why don't you take my advice?
Kommer ni ihåg Jobs bok?
Do you remember the book of Job?
Alla lidanden.
All the suffering.
Och sedan på slutet.
And then at the end.
Så förklarar Gud egentligen inte detaljerna runt lidandet.
God doesn't really explain the details of the suffering.
Han säger egentligen bara en sak.
He is really just saying one thing.
Och det är det du som är Gud?
Are you God?
Och jag säger nej.
And Job says no.
Och han förstår att det finns någonting mer.
And he understands that there's something more.
Och vi ska tala om idag att hantera besvikelse.
And today we're going to talk about to deal with disappointment.
Att hantera besvikelse.
To deal with disappointment.
Och en alternativ titel för det här budskapet.
And an alternative title of this message.
Är Guds SMS.
Is the text messages of God.
Därför att SMS. Man kan säga så på
SMS, ja.
Det står för någonting. Small message. Det är alltså en akronym.
It's an acronym.
För att vi talar om Guds syfte.
And you talk about the purposes of God.
Och vi talar om Guds mål.
And his goals.
Och hans om Guds suveränitet.
And his sovereignty.
Så allt det här kommer vi att tala om idag.
And we deal with all this today.
Och vi ska börja med hans syfte.
And we'll start with his purpose.
Har Gud ett syfte med livet?
Does God have a purpose with his suffering?
Det är uppenbarligen så att Gud skulle kunna skydda oss från allt lidande.
Well, obviously God could protect us from all the suffering.
Han är ju allsmäktig.
He is almighty.
Men i Paulus fall.
But in the case of Paul.
Så gjorde han inte det.
He didn't do that.
Han lät lidandet komma in i hans liv.
He allowed suffering to enter into his life.
Och i hans fall på ett exceptionellt sätt.
And in his case it was exceptional.
Och varför var detta?
And why did it happen?
Det var därför att Paulus skulle förbli användbar.
It was because that Paul would remain usable.
Det var syftet.
And that was the purpose.
Vad skulle hända med våra liv om alla svårigheter och lidanden skulle omedelbart försvinna?
What would happen with our lives if all our difficulties and suffering would just disappear?
Jag vet inte.
I don't know.
Du gör inte ni heller.
And you don't know.
Även om ni hävdar.
Even if you say you know.
Vi vet inte.
We really don't know.
Men vi vet många gånger.
But we know many times.
Att om så skulle vara fallet.
That if this would happen.
Så skulle vi kanske tjäna Gud i en mindre kapacitet.
Maybe we would serve God in a smaller capacity.
Det framgår ganska tydligt här i Paulus fall.
It's quite clear with Paul.
Att med lidandet så var han mer användbar än utan.
That he was more of use for God when he was suffering than when he wasn't.
Men Gud, varför kan du inte liksom sätta dig ner med mig och förklara vad det är du håller på med?
But God, why can't you just sit down and explain to me what you're doing?
Om du nu har tänkt att låta mig gå igenom den här prövningen.
Now, if you have planned to let me go through this trial,
kan du då inte berätta på förhand att det här och det här har jag tänkt med det här?
You could just tell me in advance that this and that is my plan with this.
Men vad är Guds svar?
But what is the answer that God
gives? Lita på mig.
Just trust me.
Vi vill alltid ha ett svar utöver lita på mig.
We just want more of an answer than trust me.
Vi nöjer oss inte med det.
That's not enough for us.
Att Gud säger, litar du inte på min karaktär?
God says, don't you trust my character?
Litar du inte på att allt jag gör är för din skull?
Don't you trust that everything I do is for yours?
Litar du inte på att det som nu händer kommer att resultera i någonting mycket bättre?
Don't you trust that what's happening now will result in something much better?
Att jag har ett syfte med det jag tillåter.
Then I have a purpose with what I allow.
Nej, vi vill veta mer.
I really want to know more.
Jag började läsa en bok nyligen.
I started to read a book recently.
Skriven av en man som heter Lee Strobel.
Skriven av en man, Lee Strobel.
Han var journalist på en stor tidning i Chicago.
He was a journalist of a paper in Chicago.
Han brottades själv med tvivlet.
And he was wrestling with doubts.
Och i god journalistanda.
And as he was a journalist.
Så ville han göra en ska vi säga göra en undersökning om det här.
He wanted to dig into this.
Han ville intervjua ett antal människor som var experter på olika områden.
He made interviews with different people who were experts in different areas.
Och han hade 8 olika områden som han hade upplevt i sitt eget liv.
And he had experienced 8 different areas in his own life.
Och som han också hade funnit var väldigt vanliga i andra människors liv.
And he also found this very common in other people's lives.
Att det är på det här området eller de här områdena som folk tvivlar.
And it's these areas that people doubt. That's where they doubt.
Och en av de saker som han gjorde.
And one of the things he did.
Det var att han besökte en man.
Was that he visited a man?
Som hette Charles Templeton.
His name was Charles Templeton.
En kanadensisk man.
He was Canadian.
Han var samtida med Billy Graham.
And he was the same age as Billy Graham.
Och i sina ungdomsår så var han en mycket användbar evangelist.
And when he was young, he was a much used evangelist.
Han predikade över hela Nordamerika och hela Europa.
And he was preaching all over North America and Europe.
Och han var väldigt använd och Gud.
And God used him very much.
Men en dag,
but then one day,
såg han en bild.
He saw a picture
på en afrikansk kvinna.
It was an African woman.
Som hade en bebis i sin famn.
And she had a child in her arms.
Bebisen var död.
And the baby was dead.
Och hon tittade upp i himmelen.
And she was looking at heaven.
Ungefär som att hon sa, varför Gud?
As if she said, why God?
Och han sa, det enda som hade behövts.
And he said the only thing that would have been necessary.
Det var lite regn.
Was just some rain.
Hade bara regnet kommit.
If the rains had come.
Så hade barnet levt.
The child would have been
alive. Och förmodligen också mamma levt.
And probably the mother too.
För hon var död.
Because she was dying.
Och han sa, på grund av detta.
And he said because of this.
Fattade jag ett beslut i mitt liv.
I made a decision in my life.
Det finns ingen Gud.
That there is no God.
Och han skrev en bok.
And he wrote a book.
Farväl till Gud.
Farewell God.
Varför jag övergav den kristna tron.
Why I left the Christian faith.
Och han blev bitter.
And he became bitter.
Många, många år senare, 50 år senare.
And many, many years later, 50 years.
Så träffade Lee Strobel den här mannen.
Lee Strobel met this man.
I sitt hem i Kanada.
In his home in Canada.
Och hade en väldigt öppenhjärtlig intervju med honom.
And he had a very open interview with him.
Han hade levt sitt liv att gå emot den tro som han en gång hade omfattat.
He had lived his life opposing this faith that he had embraced once upon a time.
Och mycket runt det här samtalet som hade att göra med den här situationen.
And the conversation dealt a lot with this situation.
Den afrikanska kvinnan med den döda bebisen i sin famn.
The African woman with a dead baby in her arms.
Och jag tänkte mycket på det här.
And I thought a lot of this.
Att vad är vår största utmaning?
What is our greatest challenge?
Som tro.
As believers.
För vem vet?
For who knows?
Om jag ser en sådan bild.
If I see a picture like that.
Och tänker likadant.
And I think
det skulle aldrig hända mig.
Then you think, well, this would never happen to me.
Säg inte för mycket.
But don't say too much.
Vi är hela tiden utmanade på det här sättet.
We are all the time challenged.
Jag kan inte förstå hur Gud handlar många gånger.
I can't understand what God is doing.
Inte i mitt eget liv.
Not in my own life.
Och inte i någon annans liv.
Not in other people's lives.
Men vår största utmaning.
But our greatest challenge.
Det är att förstå.
Is to understand.
Att trots att vi inte kan förstå.
That despite that we can't understand.
Så finns det ett syfte med det.
There is a purpose with it.
Och att inte bli bitter på Gud.
And not to become bitter with God.
Det finns så många bittra människor.
There are so many bitter people.
Och hur många människor har inte varit med i våra led?
For so many people have been in our church.
Men är det inte längre.
But they are not here anymore.
Och många av dem kanske vandrar med Gud i något annat sammanhang.
Many of them may be walking with God in another context.
Inga problem.
That's no problem.
Vi är inte den enda församlingen i den här världen.
We're not the only church in this world.
Men det är många som inte vandrar med Gud alls.
But there are many people who don't walk with God at all.
Och många har sagt till mig.
And many have said to me,
att på grund av detta och detta.
That because of this and that,
så vill jag inte ha någonting med Gud.
I don't want anything with God to do at all.
Det är enormt svårt.
And that's so difficult.
Det är en enorm utmaning.
It's such a challenge.
Vad är, hur definierar vi egentligen bitterhet?
How do we define bitterness?
Ett misslyckande med att uppnå det som vi vill se i våra liv.
It's a failure to reach what we want to see in our lives.
Vi kanske hade drömmar och visioner.
Maybe we have dreams and visions.
Vi kanske hade önskningar.
Maybe we had desires.
Och det blev aldrig så.
And it didn't turn out.
Och vi har inte fått vad vi faktiskt förtjänar.
And we didn't get what we actually deserved.
Och Gud, jag gjorde allting rätt.
God, I did everything right.
Tycker jag själv åtminstone.
Well, at least I think so.
Och det här fick jag istället.
And this is what I got.
Jag förstår det inte.
I don't understand it.
Vad är det Gud lovar?
What is God promising?
Han lovar inte att ta bort lidande.
It's not promising to remove the suffering.
Han lovar inte att ta bort trycket på våra liv.
He doesn't promise to remove the pressure on our lives.
Men han lovar att vara närvarande i situationen.
But he promises that he will be there in the situation.
Och han lovar att hans löften är sanna.
And he promises that his promises are true.
Så det här är Guds syfte.
And that's the purpose of God.
Vad är det Guds mål?
And then what's the goal that God has?
Jo.
Well,
andlig tillväxt.
Spiritual growth.
Det är inte att Guds mål är inte att till varje pris få oss att undvika smärta.
His goal is not to get us to avoid suffering.
Det är ungefär som en barn.
Pain,
som the barn att vi överbeskyddar dem.
It's like the children that we get overprotected.
Det kanske är naturligt.
Maybe that's natural.
Men det är inte det bästa.
But it's not the best thing.
Barnet måste få möta vissa utmaningar och svårigheter.
The child has to face certain challenges and difficulties.
För att lära sig vissa saker.
In order to learn certain.
Det finns inget annat sätt att lära sig.
There's no other way to learn.
Även då vi egentligen inte vill det.
Even if we really don't want this.
Men Gud vet.
But God knows
vad vi behöver gå igenom.
What we have to go through.
Och vad är hans mål?
And what is his goal?
I Romarbrevet 8:29.
In Romans 8:29.
Att omforma oss till sin avbild.
To conform us into his image.
Vad är det som får oss att växa andligt?
What makes us grow spiritually?
Är det bekvämlighet och frihet från motgångar?
Is it comfort and lack of opposition?
Nej.
No.
Tyvärr inte.
Unfortunately not.
Det är ofta i och genom svårigheterna som vi växer.
Oftentimes it's through the difficulties and in the difficulties that we grow.
Så Gud har ett syfte.
So God has a purpose.
Och det är att förhärliga sig själv.
And that's to glorify himself.
Han har ett mål.
His goal.
Och det är att omforma oss till sin avbild.
Is to conform us into his image.
Och så har vi då Guds suveränitet.
But then we have the sovereignty of God.
Han har alltid en överraskning runt hörnet.
He always has a surprise for us.
Jag gillar Bibeln.
I like the Bible.
Till skillnad från andra religiösa skrifter.
Unlike other religious books.
Så är den väldigt ärlig.
It's very honest.
Den beskriver i detalj folks svagheter och problem och misslyckanden.
It describes in detail people's failures.
Till och med konkret synd.
And even sin, concrete sin.
Den undviker ingenting.
It doesn't avoid anything.
Men det är väldigt lätt att ge upp.
But it's very easy to give up.
Och för en tid sedan så kämpade jag med några saker.
Some time ago I was struggling with something.
Och helt plötsligt så ringer en person.
And then suddenly one person calls me.
Och säger rakt ut att jag ringer bara för att uppmuntra dig.
And says, I'm just calling you to encourage you.
Varför då?
Why?
Det var mitt svar.
That's my answer.
Så säger han, ge inte upp dina drömmar och visioner.
He says, don't give up your dreams and visions.
Och ni vet inte vad jag menar med det, men jag visste exakt vad jag vad han menade med det.
You don't know what he means with that, but I know.
Och det räcker så.
And that's enough.
För det var vad jag behövde just då.
Because that's exactly what I needed at the
Och det är det som Gud ser till att vi får.
And that's what God gives us.
Andra vet kanske inte vad som pågår.
Maybe other people don't know what's going on.
Men det är så lätt att bli besviken.
It's so easy to be disappointed.
Templeton blev besviken.
Templeton was disappointed.
Han såg den här kvinnan.
He saw this woman.
Och vi kanske dömer honom i våra hjärtan.
Maybe we condemn him in his hearts.
Och säger att jag skulle aldrig göra så.
And say that I would never do that.
Men vi vet inte.
But we don't know.
Jag tänkte på olika situationer.
I was thinking of different situations.
Vi har inte tid att läsa det.
And we don't have time to read this.
Därför att det är ett helt kapitel.
Because it's a chapter.
Men Johannes 11 kapitel.
But in John chapter 11.
Är det någon som vet berättelsen där?
Do you know the story there?
Det är två systrar.
Two sisters.
Marta och Maria.
Martha and Mary.
Och så är det en broder.
And the brother.
Som heter Lazarus.
Lazarus.
Och Jesus var god vän med den här familjen.
And Jesus was a friend of this family.
De bodde i Betania strax utanför Jerusalem.
They lived in Bethany just outside of Jerusalem.
Han hade besökt dem många gånger.
And he visited them many times.
Och nu hade Lazarus blivit sjuk och dött.
And now Lazarus fell ill and he died.
Och de skickade bud till Jesus.
And they sent for Jesus.
Innan han var död, förlåt mig, hoppar jag händelse.
Was before he was dead.
Och sa att han är sjuk.
And they said he's ill.
Han är döende.
He's dying.
Och Jesus tar emot budskapet ungefär som att jaha, okej då.
And Jesus receives the news like, well, okay.
Ja, vi går vidare.
Let's continue.
Han gjorde ingen brådska.
And he didn't hurry.
Han sa inte, sadla åsnorna.
He didn't say, saddle the donkeys.
Sätt på i sandalerna.
And put your sandals on.
Det är dags att dra.
It's time to go.
Han tog det hur lugnt som helst.
He just took it so easily.
Och han väntade så länge.
And he waited so long.
Så när han kom fram.
That when he arrived.
Så hade Lazarus redan varit död i flera dagar.
Lazarus had been dead for days.
Och systrarna, de försökte att lägga band på sig.
And the sisters tried to calm down.
Och de ställde lite frågor till honom.
And they asked him some questions.
Om du hade varit här.
If you had been here.
Du hade inte behövt det.
Then you wouldn't have had to die.
Men Jesus svarade mer eller mindre med tystnad.
But Jesus really didn't answer.
Han sa inte mycket.
He didn't say much.
Och jag tänkte på hur besvikelser kan inte undvikas.
And I was thinking of that. We can't avoid being disappointed.
Men hur reagerar?
But how do we react?
Ibland blir vi ledsna.
Sometimes we are sad.
Ibland blir vi arga.
Sometimes we are angry.
Ibland tappar vi tro.
Sometimes we lose our faith.
Kanske bara tillfälligt, men ändå.
Just for the moment, but anyway.
Ibland drar vi oss
under. And sometimes we withdraw.
Vi vill inte vara med någon, inklusive församling.
We don't want to be with anyone, including the church.
Det är just där vi behöver vara.
And that's exactly the place we need to be.
Vi drar oss under.
As we withdraw.
Gud kunde ha låtit systrarna slippa det här livet.
And God could let the sisters not go through this suffering.
Han kunde gå dit mycket tidigare.
He could have gone there much further, much earlier.
Men resultatet av allt det.
But the result of it.
Var att Lazarus blev uppväckt från de döda.
Was that Lazarus was raised from the dead.
Och det var långt bortom någonting de ens kunde tänka sig sin vildaste fantasi.
And that was far beyond anything they had. Couldn't have imagined it ever.
De kanske hade en idé i sina hjärtan.
They maybe they had an idea in their heart.
Att om Jesus bara hade kommit i tid.
And if Jesus had arrived in time.
Så hade han kunnat lägga sina händer på Lazarus precis som han hade gjort på många, många, många andra.
He could have put his hands on Lazarus just as he had done on many, many other people.
Och han hade blivit hemma.
And he would have been healed.
Men nu blev han död. Nu dog han istället.
But now he died instead.
Och de tänkte, men vad är det här?
And they thought, what's this?
Bryr du dig inte om dina närmaste vänner?
Don't you care about your friends?
När du har betjänat hela nationen.
When you have ministered to the entire nation.
Och även bortom nationen.
And even beyond the nation.
Helt fantastiskt.
So amazing.
De var besvikna.
They were disappointed.
Men De försökte att hålla sig lugna.
They tried to stay calm.
Var de besvikna?
Were they disappointed?
Absolut.
Of course.
De sa kanske inte det rakt ut.
Maybe they didn't say it to them.
Men när de pressade honom lite.
When they put some pressure on him.
Så svarade han egentligen inte mer än att han var tyst.
No, he answered with silence.
Och så säger han i vers 39.
And then it was in verse 39.
Rulla bort sten.
Roll away the stone.
Men jag tänkte liksom, men vad håller han på med?
And what's he doing?
Rulla bort sten.
Roll away the stone.
Så de hade sina argument.
And they had their argument.
Han var död i 4 dagar, han luktade redan.
Well, he's been dead for 4 days and he's smelling already.
Jag menar, Jesus, lägg av.
Jesus, just stop.
Saker och ting är som de är.
Things are the way they are.
Säg bara något uppmuntrande.
Just say something encouraging.
Och så går vi vidare.
And then we'll continue.
Okej, rulla bort stenen.
Okay, roll away the stone.
Och sen ropa.
And then he calls.
Med hög röst.
With a loud voice.
Inte för att Gud inte skulle höra honom om han hade bara viskat.
Not because God couldn't have heard him if he was whispering.
Men med hög röst.
But he said it with a loud voice.
Lazarus, kom ut ur graven.
Lazarus, come out of the grave.
Någon kommenterade en gång.
Someone commented once.
Varför sa han Lazarus kom ut ur graven?
Why did he say Lazarus come out of the grave?
Därför att han hade sagt kom ut ur graven.
Because if he had said come out of the tomb.
Och han inte hade specificerat det.
And he hadn't specified it.
Var det alla döda kommit ut?
Then all the dead would have come out.
Så det gäller att specificera.
So you have to be specific.
Så det handlar inte om känslor.
So it's not about feelings.
Det handlar om fakta.
It's about facts.
Vad har Gud sagt i sitt ord?
What has God said in his word?
Jag menar, vi har känslor.
We have feelings.
Gud har gett oss dem.
God has given us feelings.
Det är fel med dem.
And there's nothing wrong with them.
Men om vi inte när dem med de rätta sakerna.
But we must give them nourishment.
Så kommer de att styra
the right
hela mitt liv.
They must, then they will rule my entire life.
Och vad har Gud sagt?
So what has God said?
Och vad var Guds syfte?
And what was the purpose?
Med den här händelsen.
Of this thing that happened.
Det var att bli förhärligad.
That was to be glorified.
Det står i vers 4.
It's in verse 4.
Allt det här kommer att leda till Guds förhärligad.
All this will lead to God being glorified.
Alla former av lidande leder till Guds förhärligad.
All different kinds of suffering will lead to God's God being glorified.
Vad var Guds mål?
What was the goal?
Att tjejernas tro skulle förökas.
That these women's faith would increase.
Och gjorde det där.
And did it.
Absolut.
Absolut.
De hade ett mått av tro.
They had a certain measure of faith.
När jag lovar att när de gick till sängs den kvällen.
But I can promise you when they went to bed that night.
Så hade deras tro förökat många gånger om.
Their faith was much, much greater.
Och så har vi då Guds suveränitet.
And then we have the sovereignty of God.
En överraskning runt hörnet.
Just a surprise around the corner.
Just när de trodde att det var över.
When they thought everything was over.
Och de var nästan irriterade på.
And they were almost irritated with it.
Vad säger han då?
Then what does it say?
Rulla bort sten.
Roll away the stone.
Jag tycker det är helt fantastiskt.
I think it's so amazing.
Besvikelse har inget med Guds kärlek att göra.
And disappointments have nothing to do with the love of God.
Hur vet vi att Jesus älskar oss?
How do we know that God loves us?
Genom hans död på korset.
By him dying on the cross.
Om vi inte tror att Gud har full koll, som det heter numera.
And if we don't believe that God is in control.
Så blir vi ett offer för omständigheter.
Then we are just a victim to circumstances.
Och livet förtalt.
And the details of life.
Kastat hit och dit.
We're just thrown here and there.
Men Gud har full koll.
But God is in control.
Han har inte lovat att överbeskydda oss.
He hasn't promised to protect us too much.
Men han har lovat att samverka allt till det bästa.
But he has promised that everything will work together for our best.
I Romarbrevet 8:28.
In Romans 8:28.
Och han lovar att allt är för vår skull.
And he promises that everything is for our sake.
I Andra Korinthierbrevet 4:15.
In 2 Corinthians 4:15.
Vi avslutar med den här tanken.
And we just end with this thought.
I Psaltaren 37.
In Psalm 37.
Vers 4.
Verse 4.
Så står att ha din glädje i Herren.
It says, have your joy in the Lord.
Och han ska ge dig vad ditt hjärta begär.
And he will give you what your heart is asking for.
Och det låter lite som en motsägelse.
And that sounds like a contradiction.
Därför att å andra sidan, eller å ena sidan rättare sagt, så varnar Gud oss för att lita på våra hjärtan.
Because on the one hand, God is warning us to trust our hearts.
Men å andra sidan så säger han här att han ska ge oss vad vårt hjärta vill.
But on the other side, he says here that he will give us what our heart is asking.
Hur förklarar vi det?
And how do we explain it?
Genom att vi har två hjärtan.
Of course we have two hearts.
Vi hade en gång en granne.
Once upon a time we had a neighbor.
Och han hade en bror.
And he had a brother.
Och jag vet att ni tror att jag skämtar nu, men
I know that you think that this is a joke, but it's true.
Hade en bror? Nej,
han hade en brother.
Han hade hjärtat till höger.
He had his heart on the right, on the right side.
Alltså hela karl var spegelvänd.
Everything in him was the opposite way.
Alltså jag vet inte hur det är möjligt, men när jag lyssnar, liksom, hjärtat slår inte.
You can feel it all beating, because it's on the other side.
Men det var inte det jag skulle komma in på.
That wasn't what I was going to speak about.
Men det är att jag har två hjärtan.
But it's that we have two hearts.
Och det är därför jag kommer att tänka på att ett sitter till höger och ett sitter
till vänster. Right.
Men vi har två hjärtan.
Vi har två hjärtan.
Det gamla hjärtat.
The old heart.
Och Gud har inte lovat att han ska uppfylla det gamla hjärtats drömmar och visioner.
And God has not promised that he will fulfill the dreams and visions of the old heart at all.
Den enda lösningen han har på vårt kött är korset.
And the only solution he has for our flesh is crucifixion.
Men pånyttfödelsen,
but regeneration,
kallas i Bibeln för att vi har fått ett nytt hjärta.
It is in the Bible called that we have been given a new heart.
Och i denna nya skapelse,
and in this new creation,
så har Gud lagt ner drömmar och visioner.
God has put dreams and visions.
Och de drömmarna och visionerna vill han uppfylla.
And he wants to fulfill these dreams and visions.
Och hur gör vi bäst tills dess?
And what is the best thing to do until then?
Jo, precis som det stod i Psalm 37, vers 4.
Just as it says in Psalm 37, verse 4.
Ha din glädje i Herren.
And have your joy in the Lord.
Han skickar sina sms.
He sends his text messages.
Han säger, jag har ett syfte.
He says,
jag har ett mål.
I have a goal.
Och jag är suverän.
And I'm sovereign.
Och jag tycker det är underbart.
I think that's wonderful.
Att det här är vad Gud vill göra i vårt liv.
That this is what God wants to do in our life.
Men om vi blir bittra,
but if we become bitter,
då finns risken.
Then there is a risk.
Att vi inte ser någonting av det som Gud vill göra.
That we don't see anything of what God wants to do.
Och här har vi en stor uppgift.
And this is a great task.
Både med oss själva och varandra.
For ourselves and for each other.
Att uppmuntra.
To encourage.
Var kom det här samtalet ifrån?
Where did this telephone call come from?
Ringer bara för uppmuntran.
I just call you to encourage you.
Ge inte upp dina drömmar och visioner.
Don't give up your dreams and visions.
Jag tror att det gäller oss alla idag.
And I think that is for all of us today.
Så hur hanterar vi besvikelse?
So how do we deal with disappointments?
Vi går till Gud.
We take them to God.
Vi säger vi vet inte allt.
And say we don't know everything.
Men vi vet att du har sagt att du har ett syfte.
And we know that you have said that you have a purpose.
Vi vet att du har sagt att du har ett mål.
And you've said that you have a
purpose. Och vi vet att du har sagt att du är suverän.
And we know that you've said that you're sovereign.
Du har full koll på allt.
You're in control of everything.
Och dina tankar.
And your thoughts.
Är så mycket högre än våra tankar.
Are so much higher than our thoughts.
And himmelen.